Laboratorium för radiotekniska undersökningar. Det var helt enkelt en vanlig bondgård där radion följde ett arbetsårsgång för att skildra livet på landet. Det var på den tiden när man ännu använde ordet modernäringen om jordbruket.
Ja, detta vackra ord. Mm. Några teaterbönder var det inte frågan om, utan en riktig och typisk och representativ familj i Sörmland med far och mor och fyra barn. Berga hette gården. Ett slags Korsnäsgården på sin tid,
ja.
Fast det handlade om lantbruk.
Och dit kom nu reportagebilen för första gången i mars månad 1938 för att förmedla bekantskapen med familjen Landström.
Det är en strålande vacker vinterdag. Solen lyser nästan våligt milt och det droppar från taken. Berga är i stort sett bra byggt. Huvudbyggnaden är i två våningar med tre rum och ett stort kök på nedre botten och tre rum på övre. Lagård, stall och loge är sammanförda i en byggnad som knappast ligger mer än ett stenkast från bostadshuset. Dock utan på något sätt verka störande. Läget är sådant. Det är middagstid och här kommer husbonden på gården. Det är en kraftfull man i sin bästa ålder och hans hustru går just inte av för hackor hon heller. Familjen har fyra präktiga barn. Efter vad det hörs tycks de hålla till i köket.
Ja, de är inkomna för att äta middag nu. Jag ska ropa på dem så kan de komma och tala om så som snälla barn vad de heter och hur gamla de är.
Utmärkt, då får vi stifta deras bekantskap.
Kom nu barn.
Jag heter Karl Axel och är 23 år gammal.
Jaha, och nästa då?
Jag heter Anna-Greta och är 22 år.
Jag heter Lars-Erik och är 14 år.
Du är så finklädd och ser förresten resklädd ut. Har du varit borta?
Jag har varit i Trosa.
Vad har du gjort där då?
Jag var hos tandläkaren.
På det sättet? Så du har fått börja laga tänder redan?
Ja.
Ja. Jag kan tala om att i Sörmland har vi genomfört på skol- och folktandvård. Som troligen är det första genomförda folktandvården i landet.
Ja, så det var ju intressant. Nu så har vi där en liten till där. Vad heter du då?
Eva Britta.
Hur gammal är du då?
11 år.
Ja, du ser så pigg och trevlig och glad ut. Du har bestämt något lite rart smeknamn.
Ja, hon heter vanligtvis bara Kalle. Och det, när det är högtider så vi kallar henne för Eva Britta.
Så det är gårdens lilla Kalle det där. Det är en betydande åldersskillnad på barnen.
Ja, det är det. Men det kan ju vara rätt så bra om man tänker sig att de stora barnen hit och tre lämnar hemmet och far och mor. Då är det gott att ha två stycken som är på tillväxt.
Står i reserv då?
Ja, så småningom kommer som hjälp.
Ja,
på de stora barnen istället.
Det här tycks då allt vara utmärkt. Ja.
Nu får jag be om ursäkt för jag måste in och titta till mina matgrytor för det är middag.
Oj, jag får fortsätta samtalet med herr Landström då. Men ett ögonblick, fru Landström. Ett ögonblick. Får jag fråga först, om det inte är för bråttom. Tillhör båda lantbrukarsläkter?
Inom min släkt har ju det varit åtskilliga som har varit jordbrukare. Och själv började jag vid jordbruk vid unga år. För att efter fullgjord värnplikt genomgå Alnarps lantbruksskola. Och denna gård har jag haft i de senaste 14 åren.
Ja, och fru Landström då?
Ja, så är det även i min släkt. Det är redan många lantbrukare och själv är jag van vid lantbruk från barndomen.
Ja, då ska fru Landström få slippa nu. Och
ja tack, jag behöver nog titta om mina matbrister.
Ja, jag förstår det, ja.
Det var författaren Ivar Tor Thunberg som var den lyckliga reportern i den stora serien som heter Livet på landet. Vad skulle radion ha varit utan detta liv på landet, Nils-Olof?
Mm.
Jag tänker förstås mest på alla så kallade bygdereportage med Lars Madsen eller Olof Forsén.
Ja.
Dessa hängivna folkminnesforskare som hade en sån brinnande håg att förmedla kunskaper om miljöer ute i landsbygden. Och människor förstås, i de mest skilda yrken. Och med förkärlek sökte upp sånt som var en smula vid sidan av det moderna stadslivet.
Mm. Och dialekterna då? både de mera begripliga, men också till exempel det här.
Det var det väl en och annan bränna i snigen och baka drankbry. Det var ju ingen sorts bry den tiden. Ja, det var nästan allmänt. Vi snorade med och bränna och baka drankbry. Det var kalas det för att få drankbry. Det var annars av en berg det. Ja, vi talade på binäringen och de skötte till jordbruket med det, tyckte jag. Det hjälpte upp finanserna. Men det var nog brännvinsbränningen ju. Och brännvinskryggningen som bort i krokarna kanske inte var så oväsentligt.
Nej, det var ju sant. Det var det om det lät smugla sig till att bära sig. Annars hade det rent gått till. Och det var alltid någon resande så då. Och någon gubbe som resan så skulle gärna vilja ha bränning till och då vet du, det fick sig någon skälling att få någon affär. Så.
Ja, då såg ju vi med fingrarna förstås en grej. Så det som för sig kom när de bara som begärde.
Jag undrar om ens Erik Goland kunde förstå all den där underbara värmländskan.
Ja, det tror jag nog att han gör förstås.
Ja, om man så vill så kan man säga att den här värmländskan vi hörde var 130 år gammal eftersom farbrorn som pratade var född 1849. Vi ska ta och läsa i det här sammanhanget en liten insändare från Röster i radio 1936. Så här står det. Skulle det inte kunna tänkas ett reportage där det inte är en stadsherre, mer eller mindre överlägsen, mer eller mindre okunnig, som intervjuar? Låt någon gång en lantbo komma ut och se något intressant inom stadskulturen. Naturligtvis ingen teaterbonde, utan en intelligent och mångsidig man som dock har kvar bondens syn på proportionerna inom kulturen.
Jaha. Det var ju en liten känga. Fick han något svar, den mannen?
Ja då, det fick han. Tidningen svarade så här. Vi tackar för uppslaget, men på en punkt reserverar vi oss. Skulle våra hallåmän, ja du vet att alla som arbetar med program kallades för hallåman, ja. Hallåmän på den här tiden. Skulle våra hallåmän vara okunniga? Gärna det, men överlägsna. Bestämd protest från samtliga hallåmän. Skulle det behövas så ber vi få vädja till våra intervjuade vänner runt om i landet. Ingenjörer, direktörer, torpare, bönder, gruvarbetare, fiskare och så vidare.
En av Lars Madsens stora upptäcktsresor i Sverige hette På jakt efter det förflutna.
Ja, det var just vad det ofta rörde sig om det.
Då for han med Radiotjänsts reportagebuss genom de värmländska bygderna. Det där makalöst, vackra och betagande landskap. Och
när vi kommer till Arvika så träffar vi på gatan utanför ett rött staket Lars Halvarsson som är ute på kvällspromenad. Jojomäntan vad man roar sig på många vis förr. Det var annat än vad det är nu det. Ja, det vill säga, de roar sig nog mycket mer nu, men det var mycket roligare förr. Och Halvarsson med en skälm i ögat drar oss med för trätrappan till sin lilla vinstlägenhet för att närmare förklara saken.
Nöjeslivet när jag var ung, det var allt lite mot vad det är nu. Det var så att vi i ungdomen gjorde sådana hopläggsbaler. Men bara till en krona varas. Och fick lite kaffe och så fick vi en musikant som spelade ett par fjodran så där. Vi hade ju ett tag så hade vi en väldigt bra musik ifrån Brättne. Det var en kvarnett och en första fjol och en andra fjol och så var det en violoncell. Och det var förresten den bästa musik som jag dansat. Sen och de var vi i Brunnsalongen. Det var en bra, väldigt bra danslokal i Brunnsalongen. Och sen så var godtempermusiken då i början på 1880-talet. Vi ställde till hantverksbadet på Stadshotellet och i Brunnsalongen också. Det var det. Men inte kunde det bli så nu inte. Det var ju alldeles omöjligt. Om vi hade en bal i månaden så fick jag vara nöjd med det. Nu dansade ju varenda kväll snart och nu. Men det gjorde det inte då, ne?
Ja, se, ungdomens nöjesliv, det har man alltid kunnat kommentera. Madsen, han fortsatte sin nöjesresa.
Ja, det här var ju rätt länge sedan, så vi vågar oss i alla fall utanför Arvika. Vi lämnar den vackra och livliga stan för att få en glimt av det. Och där träffar vi i Solberga i Kölasocken 80-årige kommunalpampen Nils Nilsson, känd i halva Värmland som Törpnisch, en outtröttlig historieberättare och skojmakare när sånt passar. Nils Nilsson, han bör ha varit med i sin dag, det syns på blicken. Hur roar ni er egentligen förr? Och hur var tillvaron för övrigt, herr Nilsson?
Då var inte flykten för landsbygden så som nu och inte städerna. Då roade det sig hemma av ungdomen. Och arbete hemma hos sina föräldrar och drängar och pigel var inte ont efter den tiden. Då fick de, och löna, det var inte några penningar de fick. Men de fick kläder. Och det fick de starka kläder, för de fick tovammel och hemgjorde. Och det spann de och vävde själva. Och så hade de inne hos färgaren och fick dem pressa och färga. Och då gick de grannar både till kyrka och kvarna. Och vart som helst på dansen. Och alltid var det samhörighet då emellan ungdomen inom hemmarna. Och så slog dessa flera hemman tillsammans och gjorde så kallade stordanser. De fick en stor lokal, för det var inte ont att äta lokaler den tiden i de gamla stora byggningarna. För de byggningarna var så stora så det kan ni aldrig tro. För det var ett stort rum i var ändan på byggningen. Och så var det ett litet i mitten och där låg mora och fadern. Men dit sov och ungdomen fick roga sig i stora rummet och hade spelmän och danser. Och det var inte något farligt med den saken. Och så stordansen var, så hade de fängnan. Då hade de, båd. De blandade ihop både start och annat. Och gick och öste i stora glas med slever. Och bjudde folk. Och drack gjorde de allt somliga, så de var lite fulla. Men det spelade ingen roll, för de var vetiga. Ingen polis var den, men det var några starka kämpar som höll styr på stalleriet i alla fall.
Törpnisch är outtömlig. Han kan ge oss, som vi vill, hela traktens historia i stort och smått. Men det tar tid. Och sen har han berättat om hur man för odla havre för export på Norge med stor förtjänst. Hur slottararbetet börjar vid tretiden på morgonen medan dagen ännu låg våt. Hur vallarna förr brukade hårdbetas så att det inte växte något nytt på dem. Hur kosthållet var dåligt förr jämfört med nu och drickan dålig nu jämfört med förr. Hur massor av människor sökte sig till Norge på arbete. De for på vårarna och kom tillbaka fram på hösten. De kallades vinterliggare. De kom sedan potatisupptagningen var färdig. Och de åsakade de olika myndigheterna mycket besvär, de här norgefararna. Inte minst de myndigheter som hade barnavården om hand.
Jaha, var det inte en ganska underbar värmländska som Lars Madsen förevigade under sin reportageresa på sommaren 1939? Mm. Man kan säga att under radions första år på 20-talet och början på 30-talet, alltså innan man kunde göra inspelningar, så fanns inte den här typen av program. Men nu på 30-talet så blev det mer och mer en stor tillgång för radion att så kallade vanliga människor kunde intervjuas eller fick berätta om sig och sitt.
Och inte bara bygde original, till och med okända skolungdomar kunde få prata i den märkvärdiga, ja, i den då så märkvärdiga mikrofonen. Vi har ett inspelningstillfälle här från våren 1939. Det var en ung gymnasist i Norrköping som berättade om sin skolas litterära förening, Fosterländska förbundet, som just då hade en liten utställning av teckningar och manuskript. Reportern Rolf Engström ställer frågor, om man kan fråga sig till vem. Jo, till en 19-åring som ännu kallade sig Per-Olof. Och som ännu var ovetande om att han så småningom skulle komma att tala i radio mer än de flesta.
Man ser först och främst två förfärligt bloddrypande teckningar som sitter här på väggen. Vad har de egentligen i sammanhanget att göra?
Ja, de tillhör så att säga Fosterländska förbundets ärorika historia. De är nämligen utförda av förre skolynglingen, numera ledamoten av Svenska akademin, Albert Engström. Det är som man ser två mord som han skildrar här. Dels mordet på Caesar till höger där och mordet på Gustav den tredje. Till mordet på Gustav den tredje har även en dikt som han förmodligen inte har skrivit själv.
Okänd gymnasist sa du.
Ja.
Mm. Norrköping sa du. Mm. Per-Olof sa du. Och svaret blir alltså...
Pekka Langer blir det.
Visst känns hans röst igen, fast den är ju lite ljusare här.
Ja, den där mycket realistiskt utförande de här teckningarna, i synnerhet den där mordet på kungen, huvudet ramlar av och en bestört betjänt över det trillar fram och ser vad som står på. Men man kan väl säga det att han inte riktigt funnit sin senare stil ännu. Mm. Har ni kanske även litterära minnesmärken av nuvarande akademiledamoten?
Jaha då, det har vi. Vi har ett protokoll. Dels ett protokoll här från maj 1886. Där, ja, det är ganska svårt att läsa någonting ur det, för att det lindrigaste man kan säga om, det lindrigaste omdömen man kan ge om Albert Engströms stil är att den är ganska oläslig. Så att det är ett fruktansvärt arbete när man ska utläsa någonting ur Fosländska förbundets arkiv. Som vi ser så är det mest dikter. På den tiden så kunde ju gymnasisterna skriva dikt.
Och ja, hur är det med det nu om man får avbryta? Ja. Finns det mycket dikter nu så här om våren?
Nej, man får nog säga att gymnasisterna tolkar inte sina känslor i dikter längre. De har ju så många andra sätt att uttrycka dem. Så här varmare känslorna på.
Så herrarna tänker inte bli författare allihop?
Nej, inte allihop, men någon kanske.
Det var gymnasisten Pekka Langer, 19 år, våren 1939. Nu till sist ska vi vara indiskreta nog att avlyssna ett privat telefonsamtal, Paris-Stockholm.
Tid och bakgrund är följande. Hitler-Tyskland och Sovjet har just ingått ett så kallat non-aggressionsavtal. Augusti 1939. Alla inser vad det betyder. Tyskland ska kasta sig över Polen. I programpunkten Sommarens kvart kommer rapporter från tidningskorrespondenter i Paris, Berlin och London.
Hade inte radion egna korrespondenter?
Oh nej, bevare mig väl. Jaså. Det blev först på 50-talet det. Viktor Vinde rapporterade från Paris. Efter programmets slut så hade han och Sven Wilson på radion hemma i Stockholm ett litet samtal som inte var avsett för radiolyssnarna, men det blev inspelat ändå.
Fred och fred och åter fred, det var vad rösterna i Gärings reportage för en stund sedan högst av allt önskade sig, men den är mera avlägsen än någonsin. Det barkar åt helvete är vad herrarna säger till varandra här.
Jag talade med London för en stund sedan. De väntade då i förbidrag att det skulle vara en frist på högst 48 timmar.
Ja, det är mycket möjligt.
Men
man har en känsla av att det är fullkomligt deprimerat i alla fall.
Ja.
Att de mobiliseringsåtgärder blir antagligen inkallade flera årsklasser, men det går genom individuella inkallelser.
Jaha.
Och inte genom artister, så att det blir inga anslag, offentliga anslag, så man vet inte hur många som inkallas.
Jag förstår det. Ja, i London så hade
de...
Ja, det är klart. I London så hade det Dagens Nyheters korrespondent som hjälpte oss där. Han fick hem sin familj i förmiddag.
9 minuter.
Ja.
Men nu har ju parlamentet ska sammankallas till på torsdag morgon, så det är väl precis det från Englands sida, antar jag.
På torsdag morgon?
Ja.
Jaha. Det har han haft från Berlin också.
Jaha.
Vad sa Berlin då?
Ja, det sades mycket öppet att nu var det var bara en tidsfråga när korridoren skulle tas nu till början med.
Ja, jag kan tänka det.
Ja,
då märker jag till det i alla fall.
Det gör det, ja.
Absolut.
Ja, vi får väl anledning att återkomma.
Jag förmodar det.
Ja, men tack så mycket för hjälpen.
Tack, tack.
Tack, adjö.
Det här var det andra programmet i Silla Ingvars och Nils-Olof Franzéns serie Röster ur 30-talsradion. Nästa program i serien kommer...
Och svara ja till dina förslag.
Namnet hon sa,
men hon sa ej sin adress.
Därför jag frågar sedan dess. Om det finns en tö som heter Greta, så låt mig veta det nu. Ty mina känslor brinna heta, var ska jag leta för att få veta var du finns, min egen lilla Greta. Låt bli att reta mig du. Var ska jag finna den lilla kvinna som jag tänkt göra till min fru?
En tö som heter Greta, så låt oss veta det nu. Ty våra känslor brinna heta, vad ska vi luta för att få veta? Var det finns vår egen lilla Greta som vi att reta oss nu? Var ska vi finna den lilla kvinna som vi tänkt göra till vår fru?
Ja, när de här herrarna letar efter Greta med sin kvartettsång, då tycker jag verkligen att jag ser en bit 30-tal framför mig.
Ja, vad är det för bit 30-tal du tycker att du ser?
Ja, flera bitar är det ju egentligen. Mm. Brottstycken ur ens barndom. Man cyklade jämt, man köpte mjölk i sin medhavda kanna. Den hissades upp ur en annan öppen kanna. Kläder är viktiga minnen. Pojkarna hade alltid äppelknyckarbyxor och skolmössa med skärm och så fanns det ju inte så mycket...
Slipover,
ja. Viktigt. Det fanns inte så mycket fasta nöjen så att när Alice kom var det ju en underbar dag. Och sedan just sån här sorts kvartettsång. Det var Viggoskvartetten. Det spelades ju mycket i radion.
Ja, hörde du, om man tänker på radion och förströelseprogrammen så är det väl klart att just lätt musik av olika slag var det viktigaste redan då.
Vad är då lätt musik?
Ja, på den här tiden så tror jag att lyssnarna tänkte på dragspel, militärmusik, operettmusik, wienervalser, schlager och så gammal dansmusik förstås.
Det låter nästan som en beskrivning av den dagliga så kallade grammofontimmen som var så omtyckt.
Ja, i så fall... Eller i varje fall ska jag säga den ena halvan av grammofontimmen, den så kallade lätta halvan. Den andra bestod av mera seriös musik och den hade verkligen också sina fans. Grammofontimmen kom till på ett lite lustigt sätt, det var 1928. Det var så att radion hade fått tillåtelse att utöka sändningstiden. Man började tidigare vid 18-tiden, nu skulle man få börja klockan 17. Och då så ville man bedriva propaganda kring det där och inte minst var radioaffärerna intresserade av att kunna spela, kunna demonstrera radion mellan klockan 5 och 6 för sina kunder. Och då kom det fram att man borde nog spela grammofonmusik för de här provsändningarna så att säga. Och det blev så populärt bland lyssnarna så att grammofontimmen kom till och den kom för att stanna i närmare 50 år.
Så här skrev en lyssnare 1935. Man kommer hem och är trött efter en lång dags slit. Då orkar man inte höra något tungt. Då vill man ha glad musik. Mm. Och det fick man ju då i grammofontimmen som låg vid 5:30-6-tiden. Hur den såg ut, grammofontimmen alltså, i sin ungdomsdagar, det kan man bläddra fram i alla detaljer i gamla läge av röster i radio. Och det känns underbart, nostalgiskt.
Mm. Får vi höra någonting av vad du har hittat i lägen?
Ja, vad sägs om fredagen den 22 mars 1935? Jag tror den är mycket representativ. Det är en ouvertyr till att börja med förstås.
Ja, det ska det vara.
Ja, Mascagnis på Sicilien. Så spelar Jascha Heifetz violin. Och så kommer så småningom det lite lättare kvartettsång, nämligen Under rönn och syren, den odödliga. Så följer vad jag tror man måste kalla ett salongsstycke, idyll passionell. Passionerad idyll, vilket ju låter mystifierande. Så sjunger Ulla Billqvist om kärlekens problem. Och så kommer något som du inte så ofta hör nu för tiden.
Thank you.
Ja, det är söderhavsromantik. Ja. Du får inte lov att skratta åt äkta Hawaii-sång av Kanoi och Lola. Det är ju inte ägnat att förvåna att Lasse Omansson använde denna intressant klingande melodi som signatur till programmet Blå tummen på sin tid.
Mm.
Nå, hur som helst, så slutade den här timmen från 35 med en så kallad stomp. Så slutade min grammofontimme. Och hur låter då din?
Du, om jag väljer den lättare delen av en grammofontimme från 38, tror jag. Här ska du få höra.
Naturen, fylld av klang och solljus. En stormens mörka sky från fästet svunnit. Det är som mänskligt. Friden man återvunnit. Ur sköna turen fylld av klang och solljus. Men mer än solen som ler mot dig. För dina blickar en sol för mig. Från storstadens brus lilla mormor än bor kvar vid ut ofta jag far när vi sitter framför brasan vi två till de svunna tider tankarna går när lilla mormor var och söt en gång var hela livet blott lek och dans och sång. Hon bar sin vida krinolin liksom en docka späd och fin. I sirlig vals minns hon än sin ungdoms vår. Så många gång hon igen så lycklig år. vackra minnens gyllene spång till då lilla mormor.